Vem leder vem är en podd om flockdjuret i oss där människopsykologi varvas med hundkommunikation. Vår förhoppning är att inspirera dig till att skapa trygghet, öka förståelse för grundbehov och inspirera till ett gott ledarskap för både egen del och för din hund. Välkommen att vara med. Hallå Mervi.
Hallå Gunilla.
Vi fortsätter prata valp och nu med fokus på lite mer låsta lägen och hur vi kan eventuellt förstå vad som har hänt i de här situationerna. Men först tack till er som har svarat på vår spaning från förra gången där vi frågade efter vilka känslor som finns när vi tänjer på bekvämlighetszonen när vi går från den här trygga mittpunkten. Och det vi kan konstatera är att många säger att det är jobbigt att lämna någonting som man vet eller kan rutinen till. Att man också kan tveka, man tvivlar och ofta backa tillbaka till det man gjorde innan. Även om det kanske var mindre framgångsrikt så känner man till det. Känner du igen det, Mervi, när vi ska utmana oss i vår bekvämlighetszon?
Ja, men verkligen, verkligen. Det är någonting som idag för mig är spännande. Men som förr innan jag var medveten så var det mer sådär att det kunde till och med kännas lite ångestladdat att gå utanför det man är van vid.
Ja, för när vi hamnar fel, när det går snett eller utvecklingen känns jobbig så ökar ju vår stress. Vi känner ju någonstans att det är någonting som går igång i oss. Till skillnad från när vi är lugna och när vi har läget under kontroll. Och det där är ju också kopplat till våra behov. Att när vi har våra grundläggande behov tillgodosedda så blir vi ju mer samarbetsvilliga och konstruktiva och positiva. Men däremot har vi någonting annat i kroppen som oro eller ilska eller någonting. Ja, då är det ju någonting som knackar på i form av att vi kanske är i konflikt med något eller någon, vi är ekonomiskt pressade och så vidare. Och då blir ju beteendet därefter också att vi kan känna någon form av destruktivt. Och det här tänker jag också får ju kickar ju in på vårt sätt när vi är med våra hundar. Att är vi i det här sköna, stressfria tillståndet så är vi ju trygga, vi är fördomsfria och vi är nyfikna och kommunicerbara. Man brukar ju säga att när man inte är stressad så har man ju som mest rikt ordförråd. Till skillnad från när vi blir stressade, då kommer de här blockeringarna upp och vi känner kanske panik eller blir fientliga och blockerade. Och då om vi kopplar ner det till en hund kan vi se att valpar kan uppleva blockeringar som är orsakade av stress. Har du sådana erfarenheter, Mervi?
Absolut, massor. Och vanligt är att valpar blir blockerade om det blir för mycket så de inte klarar av det. Det är ju deras mekanismer som går igång för att de ska överleva i den världen som de befinner sig. Och det är också vanligt att många tolkar valpars blockerade beteenden som olydnad, för det kan vara till exempel att valpen bara är okontaktbar men bara hoppar och biter och skäller och stirrar och bara är lite hela tiden bara igång, men man kan inte få kontakt med sin valp. Och det är ju jätteviktigt då att verkligen förstå att det här är inte olydnad, det här är en hund, en valp som inte klarar av situationen.
Och vad kan vi göra? Vad säger du?
Ja, alltså jag skulle nästan vilja börja med att berätta om några möten som jag har haft. Jag har jobbat med det här nu i 16 år och har fantastiska möten där jag har fått möta valpar som redan har problembeteende. För det är ju så att valpar föds inte med problem. De får problem. Och det kan gå ganska fort. Tack och lov så går det också att rätta till. Sen handlar det såklart om personligheter. En del kan komma väldigt starka personligheter som man kan tänka, är det här ett problem eller är det här en valp som är på det här sättet? Så jag tänker speciellt på en stor hund som jag mötte. Hunden var ju stor redan som valp. Den var väldigt krävande. Så fort de gick ut med den här lilla valpen som var så ung i hjärnan men redan stor i kroppen, så var det, den var, bet sina ägare, den hoppade mot dem, den kastade sig mot dem och verkligen gjorde såna här riktigt vassa bett mot sina ägare. Och eftersom att valpen redan var så pass stor så var det svårt att hålla valpen ifrån sig, och samtidigt så skulle de ju få valpen att kissa och bajsa så den inte gjorde det inomhus. Så det som hände var ju att ägarna blev ju väldigt frustrerade, och det blev ju att de också blev arga på den här valpen, för att det här var ju faktiskt väldigt jobbigt och det gjorde ont. Och då började de att snurra in i den här onda cirkeln där varje utevistelse blev en riktigt jobbig situation. Och när den hunden blev tonåring och hade vuxit till sig, då hade de inte en chans mot det här. Så visst går det för dem att trycka ner en valp till en viss mån, men valpen var stark. Men det är ju aldrig så vi ska göra. Så då fick jag möjlighet att coacha dem och berätta hur de skulle göra istället. Så det var en av dem hundar som jag har träffat. Ska jag berätta om en till?
Jag blev bara lite nyfiken. Hur gammal var den här hunden när det här började hända?
Ja, och vet du, det var så tidigt. Så det var redan vid 12 veckor. 12 Oj. Veckor gammal. En redan liten men ändå stor valp. Det gick ju alltså från det här 12 veckor till 5 månader. Då växte den ju till sig alltså jättemycket. Så att och det gjorde ont. Och det här, alltså jag skulle vilja också säga här att vad är orsaken till det här? Vad är orsaken till att det blev så tidigt så svårt? Jo, en för stor värld, för mycket uppmärksamhet i den egna flocken. Valpen blir förvirrad, den har för mycket aktivitet och den kan inte koppla av. Den vet helt enkelt inte sin plats i flocken. Mm. Och den personligheten började att reagera på det här sättet.
Så det var egentligen inget fel på hunden mentalt, utan det var miljön som triggade igång det här?
Miljön och hur familjen kommunicerade, som var en större familj, och alla såg ju det här som en gullig nalle. Och till en viss del så klarade de av inomhus, men även inomhus blev det omöjligt efter ett tag, för valpen lät aldrig familjen vara i fred.
I form av att den, vad hände inomhus?
Bet i dem, kastade sig på dem, kom springande från ingenstans och bara tacklade, väldigt mycket bitande och krävande och skällande mot. Så det är viktigt att vi pratar om det här med skällande, till exempel att när en hund skäller mot sin ägare så är det status, när en hund skäller bortåt så är det fara. Då larmar den. Så det här var en, alltså de fick jobba jättemycket med den goda ignoreringen. De behövde verkligen visa sin hund att du kommer inte att få oss att reagera på det här. De fick också börja jobba mera med att låta valpen få vila separat i ett, bakom i ett rum. Så att den, när den inte klarade av att vara, när den blev den här pirajan gånger tusen, så fick de lugnt leda in den i det här rummet och så fick den vila där. Och det började den att göra. Men det var inte det lättaste att lösa det utomhus, för där utomhus så hade det blivit så mycket frustration. Och om en valp får skäll från sin ägare, en ägare som börjar attackera för att det blir, man tror att valpen gör fel så tidigt, och sätter det sig i valpen att okej, okay, jag lever i en flock där jag måste försvara mig. Och då blir det oftast den här reaktionen.
Och vad skulle du säga, vad var det svåraste för den här familjen att förstå för att rehabilitera situationen och få sin valp lugnare?
De var fast i att vi måste aktivera, vi måste socialträna. Och jag sa, ni ska inte göra någonting just nu mer än gå ut och rasta eran valp. Och så ska ni vara ute, men ni ska inte göra någonting annat. Ja, men vi måste väl aktivera den. Nej, ni ska inte göra någonting annat mer än få koll på att maten funkar och att valpen respekterar ert personliga space. Ni ska kunna sitta och titta på TV utan att det är en valp som kastar sig på er. Lugnt och fint ska ni jobba med det här. Och det var inte lätt. Framförallt inte att få familjen att samarbeta, att alla ska känna att det här är viktigt för att vi ska få bort det här lite mera blockerade, stressade som valpen gick in i.
Precis. Och då blev jag också lite nyfiken. Vid 12 veckor så var det här ett faktum att de hade ett problem eller utmaning med sin valp. Och när började de kunna landa i en ny strategi som var trevlig och där hunden började funka med dem och började stressa ner?
Ja, alltså tonåren är ju alltid skarp, så där de började hitta lite verktyg för att nu, de kunde ju fortfarande inte göra massa saker mer än att möjligtvis åka till en äng och låta valpen springa av sig och så. Men i tonåren så började det liksom bli lite mera att det gick att gå en promenad utan att valpen blev, unghunden då blev galen och galen mot dem.
Så det var ändå en ganska lång process tillbaka.
Det var en lång, för att även fast det var kort tid som det gick att skapa det här så har man gett till en valp information att vi går på den utomhus. Då har vi sagt att valpen är i väldigt sårbart läge med oss, då testar valpen oss mer. Och det gör de genom att attackera, bita, hoppa och skälla mot oss.
Ja, det blir logiskt när du förklarar allting på det sättet utifrån hundens perspektiv. Och samtidigt också härligt att höra att man kan rehabilitera, men vägen tillbaka tar ju sin tid eftersom det är en skada som är skedd eller ett förtroende som behöver återvinnas.
Precis, och det här handlar ju om att förstå att det är inte så att vi säger att valpen får göra vad den vill. Vi ska leda valpen. Men om valpen inte klarar av sin värld så ska vi inte gå på valpen. Då ska vi ta hand om situationen.
Ja, jag vill gärna höra ett exempel till om du hade något. Det här var
Ja,
spännande.
men jag har många exempel, men jag tänker nu att nu ska jag kill your darlings. Så jag tar och jag ska berätta om en liten hund som jag träffade. För det här var ju en stor hund vi pratade om. En liten hund som var helt blockerad så fort den kom utanför dörren. Så fort den kom utanför hemmet så blev den helt blockerad och började bara skälla galet ut mot allt och alla. Och en första reaktion om man inte förstår hundar så är ju att hunden beter sig dåligt återigen. Men det här är en valp som säger, jag är för rädd för den här världen. Nu måste jag använda mina instinkter och säga bort, 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 för jag woff, 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 jag klarar inte av det här. Bort nu. Jag gör det stressat. Jag gör det desperat. Jag gör det för att jag litar inte riktigt på att den som håller i kopplet leder mig. Så tillbaks till ledarskap. När ägaren skulle korrigera det här som det heter så. Jag tycker det är så, känns så jobbigt det här ordet korrigera för att det är som att man ska bara rätta till någonting på ett elakt sätt. Man kan korrigera på ett vänligt sätt också. Men när ägaren skulle korrigera det här, det vill säga innan vi hade träffats, så var det att de böjer sig över hunden och håller fast hunden för att säga nu slutar du. Då började hunden att bita sin ägare. Vänder sig och bara biter och biter så att det var flera bitsår i händerna och så. Och då blev det ju en ny situation där ägaren började bli rädd. Så nu har de alltså klivit in i, valpen är, den var ju också runt sådär otroligt ung, om den var mellan 12 och 14 veckor. Och bara tanken att ägaren ska gå ut och gå med sin hund är redan där en stress. Och sen så känner ju hunden stressen och så vet den om att den inte riktigt har fått ledarskap hemma. Och så kommer den utanför hemmet och där börjar den skälla. Ägaren jobbar med många känslor här. Den skäms för att andra människor tittar på hur ofostrad hunden är. Den blir irriterad över att det låter så mycket för hunden är så gäll i sitt skall. Och ägaren blir ledsen över att det är på det här sättet. Hundägarskapet har kraschat redan under de första veckorna. Orsak till det här, när vi har pratat om det, det är att de har startat med att jobba mycket med ögonkontakt med sin valp. Alltså, valpen tittar och den får belöning. Valpen tittar, den får belöning hela tiden. När den fick mat, titta på ägaren och så får du din mat. Tittar du på mig när jag tittar på TV så bekräftar jag dig och så vidare. Så valpen får ju då statussignaler för att det är den som ställer villkoren. Och när en valp som föds med den här vetskapen om att någon måste leda, om den får den här signalen från sin ägare, så blir den orolig. Och när en valp blir orolig, då säger den, jag klarar inte den stora världen. Jag kan möjligtvis klara det inomhus, men där ute, då måste jag bara släppa på allt och göra vad jag kan.
Så det första den här familjen fick göra då, vad var det för att hjälpa sin hund?
De fick börja jobba med statusen inomhus, tänka på hur de använde ögonkontakten, att sluta att bekräfta hunden på hundens villkor. Det var en väldigt viktig, och det här är en ung valp, och en valp ska vara nära, en valp ska vara med oss, en valp ska känna att den har oss hos sig. Men den här ständiga ögonkontaktsjobbet som många gör, den förvirrar och den ökar stressen. Så de fick ju börja där. Sen fick de börja tänka också på separationer och återföreningar. Vad är det de säger när de lämnar valpen, bara när de går och duschar till exempel? Bekräftar de valpen direkt? Klarar valpen av att vara utanför duschrummet när de duschar och så vidare? Och sen så fick de börja jobba med sitt lugn utomhus, det vill säga att tänka på hur mår jag när jag startar promenaden. Och sen fick de börja att gå med hunden, även om den skällde, så gick man till en plats där det var lite mer space. Och där som det var lite mer space, det kan vara gräsmatta, det kan vara någonting. Bara alla har vi någonstans någonting där vi kan gå, där det inte är massor med människor och hundar som rör sig. Mm. Och där fick de jobba sen med lite med lång lina, men inte jättelång lina, utan en lina som var 3-5 meter. Och så fick valpen lära sig sin värld utan att det fanns några faror som kom för nära.
Vad skönt att det finns lösning. Jag tycker ändå att de här historierna låter så dramatiska så att man känner, men gud, det klarar man av att skaffa en valp. Men sen när du berättar lösningarna och framförallt orsaken först och främst, så känns det ju också hoppfullt att vi kan ju göra någonting åt det här, vi människor.
Vi kan göra väldigt mycket, och det som är svårt är ju att det blir som ett litet sår i valpen, därför att det har gått så djupt, om det har varit stress och rädslor. Mm. Så det kan lätt bli att man skrapar av skorpan och helt plötsligt blommar upp igen. Men kunskapen som hundägare har när de lär sig valpens naturliga språk gör att man blir trygg i att okej, idag är en sån dag. Mm. Idag är du lite mer orolig och så vidare. För när vi faller, ja, det är såklart att valpen faller. För det är ju oftast vi människor som bara, jag orkar inte längre. Nej, då får du bestämma, vad är det, vill du steppa upp eller vill du att kanske lösa det på något annat sätt? För valpen behöver dig.
Mm. Ja, spännande. Och jag tror vi rundar av det med en spaning. Jag tänkte, Mary, vad tror du om att vi skulle ge våra lyssnare en liten... Att öva på att läsa av sin hund eller valps olika tillstånd. När det kan vara tillstånd av mer oro eller stress, eller när det kan vara tillstånd av mer lugn och avkoppling. Och se vad de får för resultat när de tittar på sin hund utifrån det. Mm.
Jag tycker det är jättevärdefullt att man börjar se de här olika. Att man inte förväxlar också att en lugn hund har tråkigt. Utan en
Nej.
lugn hund, den mår ju bra.
Fint. Då har vi en spaning till dig som lyssnar. Och som sagt, vi är så glada för att du kommunicerar med oss. Och vi tar upp de här tankarna i nästa avsnitt. Så tack för nu till dig som har lyssnat. Och så hörs vi snart igen.
Tack så mycket. Hej då, hej.
Hej då. Vill du ha mer inspiration? Vi har böcker och onlinekurser för både valpägare och för dig som önskar rehabilitera problembeteende med din hund. Här hittar du mer information och även vilka vi är. För Mervi, www.degodahundägarskapet.se. För Gunilla, www.godasamtalinspirerar.com.